Vill jag först säga tack för att jag får komma hit. Det var fint att få dela gemenskapen med er här. Jag är pastor i Götene Ekumeniakyrkan där och har varit där sedan 2009. Och har väl varit här någon gång på någon medarbetarsamling och förbi ett antal gånger. Så nu är det roligt att få vara här och fira gudstjänst. Ber en bön. Tack Gud att vi får vara tillsammans och fira gudstjänst. Och att vi får samlas runt omkring ditt ord. Att vi får gå in i påskens budskap nu på ett speciellt sätt. Herre, öppna oss för ditt ord. För din sanning, för ditt liv. För din kärlek som vi hörde om i sången här. Amen. Ja, det är ju palmsöndagen. Och palmsöndagen har samma texter egentligen, eller samma berättelse som första advent. Och när man tittade ut häromdagen, eller var ute häromdagen, så kändes det väl mer som första advent än som palmsöndag, tycker jag, på gång. Och det var hinder på vägarna och det ena med det andra. Men nu är vi här och det finns ändå en antydan om vår, tycker jag, vi kan möta. Och att livet återvänder på något sätt mitt i detta. Palmsöndag och första advent, det berättas om hur Jesus rider in i Jerusalem. Idag läser vi ifrån Lukas istället för ifrån Matteus som man brukar göra på första advent. Och vi går in emot påskens budskap och det kanske handlar mer om korset och lidandet än om Hosianna på ett sätt. Och vägen till korset är ju temat för dagen. Döden ligger så nära och vi fick en påminnelse här om att döden kan komma oss väldigt nära när vi minst anar det. Och jag tänker många gånger att vårt liv är som en väg. Det finns en början, vi har en utgångspunkt där vi startar. Och så finns det ett mål någonstans som vi inte vet när vi når eller riktigt alltid hur det är. Men vi är på den här vägen. Vägen där och då tänkte jag vi skulle tala lite grann om. Och jag kommer att läsa den här texten ifrån Lukas i lite korta stycken först. Och kommentera lite emellan och sen läsa texten i sin helhet. För nu närmar vi oss Jerusalem. Jerusalem, det betyder ju fredens stad. Och det kan man ju ha mycket funderingar över hur det stämmer idag och hur det stämde på den tiden. Men vi närmar oss i alla fall Jerusalem. Det är kuperat och när den här händelsen utspelar sig så är det mycket folk i rörelse. Därför att påsken närmar sig. Människor är på väg till den här högtiden. De vill fira befrielsen ifrån slaveriet i Egypten. Och det finns en förväntan i luften. Och där går Jesus. Han går där med sina lärjungar och det står att han går framför dem. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. Och då kanske en av lärjungarna tänker ungefär så här. Vad skönt att han går framför. Vad skönt det är att få följa honom. Men jag undrar så vart vägen går. Och mötet med Zacchaeus som vi fick vara med om här strax innan. På vägen hit. Det var ju fantastiskt. Vilken upprättelse han fick den här mannen. Hur Jesus såg på honom. Och vilken förändring som skedde i hans sinne. Och sen när Jesus berättade om liknelsen om de 10 punden. Som jag grubblar så mycket över. Vad betyder den? Ja, det måste ju i alla fall handla om att ta vara på det man har fått i livet. Och nu går vi här mot Jerusalem Och jag ser fram emot påsken med förväntan. Samtidigt som jag är orolig för att något svårt ska hända. Han som går där framför, jag vill följa. Men jag oroas över allt han har sagt om lidande. Gud, var med oss. Vi läser vidare. När han närmar sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. Lärjungen igen. Ännu ett uppdrag. Jag förstår inte riktigt vad det här ska vara bra för. Hur kan han veta vad som ska hända? Vad menar han med att Herren behöver åsnan? Men vi går. Vi brukar göra som han vill. Och vi litar på att han vet vad han gör. Vi vill göra det vi kan för att hjälpa honom. Vidare. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vad som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Ja, så står vi där med en åsna. Det är märkligt att ägarna till åsnan bara lät oss ta den på det där sättet. Nu lägger vi mantlarna på den så att han får något att sitta på och vi hjälper honom upp. Vi vill ju göra det bra för honom. Vi vill på något sätt värda honom. För det finns ju de som tror att han är Messias. Att han är en kung som ska komma och befria vårt land. Men skulle han inte ha en ståtlig häst att komma på då? Men det är ju nog märkligt med Jesus. Han är kung även om han kommer i ödmjukhet. Nu fortsätter vi mot Jerusalem. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig stan och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Vilket härligt mottagande han får. Och vi får gå med honom. Har jag rätt att känna lite stolthet? För jag är en av hans närmaste vänner. Och vilken lovsång. Man känner folkets tacksamhet för vad Jesus gjort. Och man känner deras förväntan på vad som ska komma. De tror att han är kungen som ska komma i Herrens namn. Att han ska komma med fred och frihet. De tror att han ska stifta frid. Och måtte det bli så. Och ibland tror jag att det är möjligt. Även om jag tvekar ibland. För det är svårt att få ihop allt det här med det lidande han talar om. Vi förstår inte riktigt hur den här vägen ska se ut. Men vi sjunger lovsång. Och vi prisar honom för vi tror att han är den som ska komma. Och där mitt bland alla jublande människor står några fariser, undrar vad de tänker. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det är klart att allt som händer nu är obekvämt för fariserna. Det passar inte in i deras bild. De kan inte acceptera att den enkla vandringsmannen från Galileen skulle vara sänd från Gud. med ett speciellt uppdrag. Och så många gånger som han har provocerat dem i samtal och i undervisning. Och så kommer han nu och säger att stenarna ska ropa. Och även om människorna stoppas så fortsätter ropen. Det går inte att stoppa det som sker. Inte ens med våld kan Guds plan och vilja stoppas. Och det känns både stort och skrämmande det som sker. Här och nu på vägen mot Jerusalem. Jag vill följa honom upp till Jerusalem, vad som än sker. Så här kanske en av lärjungarna kunde ha funderat. Men nu ska vi läsa texten och vi får göra den också till vår verklighet på något sätt. Lukas 19, 28. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Så är vi på vår väg, på vår vandring mot ett mål. För om vi ser det här livet som en vandring, som en väg, så är vi ju i rörelse mot någonting. Hur ser det här ut? Och det kan kännas många frågetecken när vi börjar fundera så, hur det ser ut. Men jag tänker också så här att vi vet något som inte lärjungarna som följde honom då när han tågar in där i Jerusalem. Vi vet något som inte de visste. Vi vet att påsken inte slutar i död utan att han övervinner döden. Han går före oss till och med genom döden. Han går före oss till det eviga livet. Min pappa dog på påskaftonen 1996. Och jag har lite svårt att komma ihåg vilken datum det var, för att jag förknippade hela tiden med att det var påskafton. Men det var den 6 april. Men jag vet att när jag pratade med prästen, för han var engagerad i Svenska kyrkan i Undernäs, min pappa, och när vi pratade med prästen inför begravningen så säger han att ja, han fick följa sin mästare. Och det där har fastnat liksom på något sätt, att vi får följa i påskens budskap. Han går före och vi får gå efter. Vi får följa en mästare som leder oss vidare hem till Gud. Men så kan vi ju då, när vi funderar över den här vägen som vi är på väg, fundera hur vår livsvandring ser ut. Om vi låter Jesus gå före oss på vägen och hur det påverkar oss. Att det är han som går före att det är honom vi vill följa. Och vi kan också fundera över hur vi förvaltar våra liv, våra pund på den här vandringen. Och hur vi vill ställa in riktningen på den väg vi ska gå. Lärjungarna, de skickades ut på uppdrag. De gick och de såg att han hade förberett och hade allt i sin hand. Vågar vi gå på Jesu befallningar? Eller låter vi annat komma emellan? Och ser vi vad som behöver göras för Herrens skull? Och hur lovsjunger vi Gud med våra ord och med våra handlingar? På vilket sätt talar vi om Jesus? Talar vi om Jesus som befriare och frälsare? Och talar vi om Guds kärlek? Och låter vi människor förstå att han kommer med fred och kärlek? Visar vi på hopp i vår värld? Och idag behövs det många som talar om fred och hopp och kärlek i en värld som är orolig och med mycket ont och svårt som sker. Håller vi då evangeliet, Guds kärlek för oss själva? Låter vi omständigheterna hindra oss från att tala om Jesus? Eller hur är det? Samtidigt är det ju så att det går aldrig att tystna den sången. Det går aldrig att tysta budskapet om Guds kärlek. Så frågan är om vi låter stenarna ropa eller om det är vi som ropar. Och på vilken sida står vi när det onda sker? Håller vi fast vid att hoppet segrar? Att Gud segrar? Det är vårt hopp. Han som går där före. Före genom död och liv. Han går före och vi får följa efter. Det är ju påskens budskap. Och jag tänker att det är viktigt att vi får uppleva det gång på gång. Så också i år. Jag tycker väldigt mycket om att läsa Wilfrid Stinnesen, en karmelitmunk som inte lever än, men som jag har en andagsbok av som jag ofta återkommer till. Och jag vill citera ett avsnitt ifrån den boken. Det här att vi på något sätt får väckas till liv även mitt i det liv vi lever här och nu på något sätt. Mitt i den tillvaro vi lever i nu så kan vi ibland behöva väckas till liv. Och vår tro kan behöva väckas till liv. Han skriver så här: Gud vill väcka alla döda till liv. Inte bara på den yttersta dagen, utan nu. Varje människa som sitter fast i sitt egen sinne, som gör vad hon kan för att driva igenom sin egen vilja, som inte lyssnar till Guds, till kärlekens ande, hon är egentligen mer död än levande. Men Gud vill väcka oss alla till liv, många gånger varje dag. Det gäller att låta sig uppväckas. När Jesus i evangeliet uppväcker döda, gör han det på tre olika sätt. Jairus dotter som sover uppmanas att vakna. Pojken i Nain måste stiga upp. Och Lazarus som redan låg i graven får höra att han ska komma ut. Dessa tre sätt svarar mot tre olika sätt att vara död. Om du lever omedvetet, om du inte vet varför du lever och vart du är på väg, om du sysslar med bagateller istället för det väsentliga, då säger Jesus till dig: vakna, bli medveten, närvarande, kom till dig själv, tänk på vad som står på spel. Du kan också vara livlös i tröghet och lättja. Du förspiller kanske din dyrbara tid och tar aldrig riktigt itu med ditt liv. Stig upp, säger Jesus. Skaka av dig din lättja, kom äntligen igång. Ett tredje sätt att vara död är instängdheten i jaget. Att vara fylld av självupptagenhet och självömkan. Intrasslad i sin egen egoism. Kom ut. Sluta att kretsa kring dig själv. Gör något för andra. Lev för kärleken. Om du är uppmärksamhet och lyssnar till vad Jesus vill säga dig, kommer du att bli en verkligt levande människa. Så långt Wilfrid Stinnesen. Jag tror att vi har en längtan att bli verkligt levande människor. Och att det kan finnas de här olika hindren i oss. De här olika sakerna som vill dämpa det här. Vår vilja att följa Jesus. Tänk dig att Jesus går före dig genom livet. Och att han kanske vänder sig till dig och säger, följ mig. Men han kanske också säger, vakna, stig upp eller kom ut. Han går före, men jag tänker också på Jesus som att han går bredvid mig. Hela vägen går han med mig. Och det ger en trygghet vad som än händer. Och oavsett vilka svårigheter vi möter i livet så kan vi tänka, han har gått före och han är med mig på den här vägen. Här och nu. Och han har en räddningsplan. Han har stakat ut en väg för oss. Så att det finns ett mål på vår livsvandring. Palmsöndagens tema är ju vägen till korset. Men det är inte, vägen till korset är inte bara vägen till död. För den visar oss också vägen till livet. Och det livet får vi ta emot. Den nåden får vi ta emot. Och samtidigt får vi ta emot utmaningar och uppdrag som han vill ge oss. Att vi ska ta vara och förvalta det pund vi har fått på den väg vi är. Att vi får gå på olika sätt i Jesu namn. Som församling i gemenskap men också var och en där vi finns. Jag vill avsluta med några rader från bönboken Tradition och liv. Om vägen till korset. Vägen till korset. Vi delar den med Herren när vi bär varandras bördor. Vägen till döden. Vi delar den med Herren när vi vänder andra kinden till. Vägen till livet. Vi delar den med Herren när vi tar emot livets gåva ur hans hand. Tack Gud att vi får ta emot livets gåva ur din hand. Att du har gått före oss genom död till liv. Och att du går med oss. På den vandring som är vår. Herre, bruka oss också efter din vilja. Så att vi blir efterföljare. Som gör något gott för dig och för denna världen. För medmänniskor vi möter. Herre, det kan vara så att det är oss du behöver i den här tiden. Herre, gör oss då lyhörda. Tack för den kärlek du ger oss och hjälp oss att ge tillbaka till dig. I Jesu namn. Amen.